Kapitel 31. Avslöjanden i det trefaldiga landet. Den glödande eftermiddagssolen som brann över Eilöknen kastade skuggor över bergen i norr som nu låg framför dem. De torra kullarna böljade förbi under Jerins hovar, upp och ned likt ett hav av sprucken lerjord. Bakom dem fortsatte de torra, hårda vågorna mil efter mil. Rand hade betraktat bergen från det att de hade kommit inom synhåll föregående dag. De var inte krönta med snö, inte lika höga som Dimbergen eller Världsryggen, men de var uppbrutna i skrovliga, taggiga block av brun och grå sten, ibland strimmiga i gult eller rött, eller band av glittrande fläckar. Blocken låg huller om buller och kunde få vem som helst att hellre välja att bestiga Drakmuren till fots. Med en suck sjönk Rand ned i sadeln igen och rättade till chauffan som han bar till sin röda rock. Bland dessa berg låg Al-Kardal. Snart skulle han nå något slags slut, eller en början. Kanske båda. Snart. Gulhåriga Erdelin gick med lätta steg framför den apelkastade hingsten och ytterligare 9 solbrända för Darius May bildade en vid ring kring honom. Alla hade de spjut och sköldar i sina händer, bågfodral på ryggen och svarta slöjor hängande över bröstet, färdiga att lyftas. De var Rands hedersvakt. Ale-folket kallade det inte så, men spjutjungfrurna kom till Al-Kardal för Rands heder. Det fanns så många skillnader mellan detta folk och det han var van vid, och hälften av dem kände han inte igen för vad de var ens då han såg dem. Ett exempel var Aviendas uppträdande mot jungfrurna och deras mot henne. För det mesta, som nu, gick hon bredvid hans häst med sina korslagda armar insvepta i den stora sjalen som hon bar över axlarna. Under det mörka hucklet var de gröna ögonen fästa vid bergen framför dem, och hon talade sällan med jungfrurna, utom kanske ett ord eller två. Men det var inte det som var märkligt. Hennes korslagda armar. Det var där kärnan till problemet fanns. Spjutjungfrurna visste att hon bar elfenbensarmbandet och verkade ändå låtsas som om de inte såg det. Hon tog inte av det, men varje gång hon trodde att någon av dem skulle titta dolde hon sin handled.
Du har ingen orden, hade Erdelin sagt när han föreslog att någon annan än spjutjungfrurna kunde bli hans eskort.
Varje hövding, klanhövding såväl som septhövding, skulle ledsagas av män från den krigarorden som han själv hade tillhört innan han blev hövding. Du har ingen orden, men din mor var en jungfru. Den gulhåriga kvinnan och de 10 andra hade inte tittat på Evianda, som stod några steg bort i ytterrummet till Liams tak. De hade inte stirrat på henne. I oräkneliga år har de spjutjungfrur som inte har velat avstå från spjutet gett sina nyfödda barn till de visa, så att de kan lämna dem till andra kvinnor. Ingen vet var deras barn hamnar, eller ens om det blev en pojke eller flicka. Nu har en spjutjungfrus son kommit tillbaka till oss och vi känner igen honom. Vi ska gå till Al-Kardal för din heder, son av Shail, en spjutjungfru Chumais sept i Tardads klan. Hon såg så bister ut. Det gjorde de alla, även Evianda. Och han fick en känsla av att de skulle erbjuda sig att dansa spjutdansen om han vägrade. Han samtyckte och fick än en gång gå igenom ritualen med Minns heden. Den här gången fick han tömma en liten silverbägare av en dryck kallad Urskaj, gjord av Semai, med var och en av dem. 10 jungfrur, 10 små bägare. Drycken såg ut som brunaktigt vatten, smakade ungefär likadant och var starkare än dubbeldestillerat druvbrännvin. Han hade inte kunnat gå rak efteråt, och de hade under stort skratt dragit iväg honom till hans säng, trots alla hans protester. I den mån han hade kunnat protestera när alla kittlade honom så att han själv höll på att kikna av skratt. Alla skrattade, utom Evgenija. Hon gick inte därifrån utan stannade kvar och iakttog allt sammans med ett ansikte som kunde ha varit hugget ur sten. När Erdelin och de andra till sist stoppade ned honom under filtarna och lämnade honom satte sig Evgenija vid dörren, bredde ut den tunga mörka kjolen och iakttog honom bistert tills han somnade. När han vaknade satt hon fortfarande kvar, betraktade honom fortfarande och vägrade att tala om spjutjungfrur eller Urskaj eller någonting av det som hade hänt. Vad henne anbelangade hade det tydligen aldrig skett. Han visste inte om spjutjungfrurna själva skulle vara lika omedelsamma. Hur skulle han fråga 10 kvinnor rakt ut varför de hade druckit honom full och sen gjort det till en lek att klä av honom och stoppa honom i säng? Det fanns så många skillnader. Det var så få som han kunde förstå och det var omöjligt att säga vilken av dem som skulle sätta krokben för honom och grusa alla hans planer. Men han hade inte råd att vänta. Han kastade en blick över axeln. Gjort var gjort. Och vem vet vad som kommer härnäst? En god bit bakom honom kom älkrigarna ur Tardats klan. Inte bara från 9 dalarnas och Jindos scepter utan även Miadi och 4 stenarna, Chumai och blodiga vattnet och än fler. Deras breda kolonner omgav gårdfarihandlarnas vagnar och de visas sällskap och sträckte sig 2 mil bakåt, omgärdade av spanare och löpare. Varje dag hade det kommit fler som svar på de bud som Ruark hade sänt ut med sina löpare under färdens första dag. 100 män och jungfrur här, 300 där, 500 på nästa plats. Allt beroende på septens storlek och hur många som måste stanna för att skydda boplatsen. Långt bort åt sydväst var ännu en grupp på väg mot dem i språngmarsch följda av ett dammoln. De kunde naturligtvis tillhöra någon annan klan på väg till Alcardal, men han trodde inte det. Än så länge var bara 2/3 av alla Tardats scepter representerade, men han uppskattade styrkan som sträckte ut sig bakom honom till gott och väl 15 000 krigare. En här på mars och den växte fortfarande. Nästan en hel klan som kom till ett hövdingsmöte i strid mot all sed. Jedin förde honom upp på krönet till en höjd och med en spred en lång vid sänka ut sig framför honom. Det var platsen för den marknad som följde detta möte. De klanhövdingar och septhövdingar som redan hade anlänt hade slagit upp sina läger på höjderna bortom sänkan. I sänkan fanns 200 eller 300 av de låga vägglösa tälten glest utspridda och bland dem stod paviljonger i samma gråbruna tyg, tillräckligt höga för att man skulle kunna stå under deras tak. I skuggan fanns varorna utlagda, keramik i bjärta glasyrer och en färgstarkare mattor tillsammans med smycken i silver eller guld. Det mesta var ejlhantverk, men det fanns säkerligen också varor från andra sidan öknen, kanske även siden och elfenben från länderna längst bort i öster. Ingen handel tycktes för sig gå nu. De få män och kvinnor som syntes till satt i någon av paviljongerna, oftast ensamma. Av de 5 läger som låg på åsarna bakom marknaden såg 4 ut att vara lika tomma som marknadsplatsen. Endast några dussin spjutjungfrur rörde sig bland tält som skulle räcka till 1000 krigare. Det 5:e lägret bredde ut sig över ett dubbelt så stort område som något av de andra, och där syntes 100-tals människor. Förmodligen fanns lika många till inne i tälten. Ruark kom upp för slänten bakom Rand med sina 10 Athandor, röda sköldar, följd av Hörn med 10 Tane Sherry, sannättade. Med dem kom drygt 40 andra septhövdingar med sina hederseskorter, alla med spjut och sköldar, bågar och koger. Sammantaget var det en ansenlig styrka, större än den som hade intagit Tears klippa. Några av älkrigarna i lägren och bland paviljongerna kikade upp mot höjden där de stod. Inte på ailmännen som samlats där, misstänkte Rand, utan på honom, mannen till häst. En sällsynt syn i det trefaldiga landet. Han hade mer att visa dem innan allt var över. Ruarks blick föll på det största lägret där fler ale i Cardin Shore kom utströmmande från tälten för att stirra åt deras håll.
Shido, om jag inte misstar mig, sa han lågmält. Kaladin, du är inte den enda som bryter mot sedan, Randall Thor.
Det är kanske väl att jag gjorde det. Rand drog chauffan från huvudet och stoppade den i rockfickan ovanpå Angrelen. Den lilla statyetten av en man med runt ansikte och ett svärd över knäna. Solen började genast steka hans oskylda gässa som för att visa hur stort skydd tygstycket hade gett. Om vi hade kommit enligt sedan. Shido-krigarna löpte iväg mot bergen och lämnade bakom sig synbarligen tomma tält. Det orsakade viss uppståndelse i de andra lägren och på marknadsplatsen. Människorna där vände blicken från mannen på hästen och spanade istället efter Shido-krigarna. Skulle du ha kunnat tvinga dig in i Al-Kardal mot dubbel övermakt eller mer, Ruark? Inte före natten, svarade klanhövdingen sakta. Inte ens mot hundtjuvar som Shido. Detta är värre än ett brott mot sederna. Till och med Shido borde ha större heder än detta. Ilskna instämmande muttrande hördes från de andra tärdadkrigarna på backkrönet. Utom från jungfrurna. Av någon anledning hade de gått åt sidan och samlats kring Avienda.
De pratade inbördes med låga, allvarliga röster. Ruark sa några lågmälda ord till en av sina röda sköldar. En grönögd man som såg ut som någon hade använt hans ansikte att banka ner gärdsgårdsstörar med. Mannen vände tillbaka ner för slänten, sprang snabbt mot det annalkande tärdadföljet.
Väntade du dig detta? Frågade Ruark Rand så snart den röda skölden hade gett sig av. Var det därför du kallade till dig hela klanen?
Inte just detta, Ruark.
Shido-krigarna började ställa upp i led framför en smal öppning in bland bergen och drog upp sina slöjor.
Men Kaladin hade inget skäl att ge sig av under natten, annat än att han var ivrig att komma någonstans. Och var skulle han hellre vilja vara än här, där han kan ge mig bekymmer?
Är de andra redan i Al-Kardal? Varför?
Ett hövdingamöte ger tillfällen som ingen vill gå miste om, Randall Thor. De diskuterar gränstvister, betesrätt, ett dussin andra saker, vatten. Om två ale från olika klaner träffas diskuterar de alltid vatten. Är det tre från tre olika klaner diskuterar de vatten och bete.
Och fyra, frågade Rand. Fem klaner fanns redan representerade och med Tardad blev det sex.
Ruark tvekade ett ögonblick och grep omedvetet om ett av sina korta spjut.
Fyra dansar spjutdansen, men så ska det inte vara här.
Tardad-krigarna delade på sig för att låta dem visa komma igenom med hucklarna över sina huvuden. Moraine, Lan och Egwene kom ridande bakom dem. Egwene och Moraine bar sina vita dukar om tinningarna som en fuktig imitation av ale-kvinnornas hucklen. Mert kom också ridande upp för slänten för sig själv med det svartskaftade spjutet vilande över sadelknappen. Hans ansikte kom i skugga av det breda hattbrättet när han spanade ut över det som låg framför dem.
Väktaren nickade för sig själv när han såg Shido-krigarna.
Det där skulle kunna ha varit besvärligt, sa han tyst.
Hans svarta hingst rullade med ögonen och Rands apel kastade. Det var allt. Och Lans blick var fäst vid ale-styrkan framför klippöppningen. Men likväl klappade han Mandarb lugnande på halsen.
Men inte nu, tror jag.
Inte nu, instämde Ruark.
Om du bara ville tillåta mig att följa med dig in.
Förutom denna enda lilla tvekan var Moraines röst lika fridsam som alltid. Ett svalt lugn vilade över hennes ålderslösa drag, men hennes mörka ögon betraktade Rand som om hennes blotta blick skulle kunna betvinga honom. Amy skakade på huvudet så att det långa vita håret som hängde ner under hucklet svängde av och an. Det är inte hans sak att besluta, ACD. Detta är hövdingars angelägenheter, mans angelägenheter. Om vi skulle låta dig gå in i Alcardal nu skulle någon klanhövding säkerligen vilja lägga näsan i blöt nästa gång visa eller takfruar håller möte. De tror att vi blandar oss i deras affärer och försöker ofta blanda sig i våra. Hon gav Roark ett snabbt leende för att visa att hon inte räknade in honom, men av hennes makes uttryckslösa min slöt sig Rand att han inte trodde på det. Melaine höll samman sjalen under hakan och betraktade Rand med intensiv blick. Hon instämde kanske inte med Moraine, men misstrodde i varje fall vad han skulle göra. Han hade knappt sovit sedan de lämnade kalla klipporna. Om de hade kikat i hans sovande sinne hade de bara sett mardrömmar. Var försiktig, Randall Thor, sa Bear, som om hon hade läst hans tankar. En trött man begår misstag. Du kan inte kosta på dig några misstag idag. Hon drog ner sjalen kring sina smala skuldror och hennes tunna röst antog en nästan vredgad ton. Vi kan inte kosta på oss att du gör några misstag. Ale-folket kan inte det. Nere i sänkan hade folket återvänt blicken mot krönet när fler ryttare kom dit. Bland paviljongerna fanns nu en uppmärksam samling av flera hundra ale. Män i Cadyn Shore och långhåriga kvinnor i kjol, blus och sjal. Deras uppmärksamhet fick ett nytt mål när Cardares dammiga vita vagn dök upp bakom sitt mulspann till höger om åsen. På kuskbocken satt den kraftige gårdfarihandlaren i sin gräddvita rock tillsammans med Isendre i vit klänning och med parasoll i samma färg. Efter kom Cales vagn med Nartell som kusk vid hennes sida. Sedan vagnarna med tältdukstak och slutligen de tre stora vattenvagnarna. Lika väldiga tunnor på hjul bakom sina långa rader av dragmulor. De såg på Rand medan vagnarna mullrade förbi på gnisslande, osmorda hjulaxlar. Cardare och Isendre. Nartell i sin lappklädda lekarmantel. Cale med en snövit klädnad draperade om sin väldiga kroppshydda och en vit spetsskal i elfenbenskammarna. Rand klappade Jadins krökta hals. Nedanför började männen och kvinnorna lämna marknadsplatsen för att gå de annalkande vagnarna till mötes. Shaido-krigarna väntade. Snart skulle det ske. Egwen kom fram till honom på sin grå springare. Rands apelkastade hingst försökte nosa på Dees och fick en liten nafsning som svar. Du har inte gett mig någon möjlighet att tala med dig sedan kalla klipporna, Rand. Han sa ingenting. Hon var en ACD nu, och inte bara för att hon själv kallade sig för det. Han undrade om hon också hade spionerat på hans drömmar. Hennes ansikte var spänt, de mörka ögonen trötta. Stäng dig inte inne, Rand. Du strider inte ensam. Andra kämpar också för dig. Han rynkade pannan och försökte att inte se på henne. Hans första tanke rörde Imonswall och Perrin. Men han kunde inte inse hur hon skulle kunna veta vart Perrin hade tagit vägen. Vad menar du, sa han till sist. Jag kämpar för dig, sa Moraine innan Egwen han öppna munnen. Liksom Egwen. En hastig blick utbyttes mellan de båda kvinnorna. Människor kämpar för dig utan att veta om det, lika lite som du vet vilka de är. Du inser inte vad det egentligen innebär att du tvingar ålderns slöja till en ny form, eller hur? Svallvågorna av dina handlingar, svallvågorna av din blotta existens sprider sig genom väven och förändrar vägen för livstrådar som du aldrig kommer att bli varse. Striden är inte bara din, långt därifrån. Likväl är det du som står i hjärtat av detta nät i väven. Om du skulle misslyckas och falla kommer allting att misslyckas och falla. Låt Län följa dig in i Alcardal eftersom jag inte kan göra det. Du får ytterligare ett par ögon som bevakar vad som sker bakom din rygg. Väktaren bred sig en aning i sadeln och tittade på henne med rynkade ögonbryn. Shaido-krigarna var beslöjade, redo att döda, och Lan ville inte gärna lämna henne ensam här ute. Rand trodde inte att det hade varit meningen att han skulle se blicken som utväxlades mellan Moraine och Egwene. De höll alltså någonting hemligt för honom. Egwene hade ACD-ögon nu, mörka och outgrundliga. Evienda och spjutjungfrorna hade kommit tillbaka till honom. Låt Lan stanna hos dig, Moraine. Far Darris May bär min heder. Moraines läppar spändes i mungiporna. Men det var tydligen helt rätt sak att säga för spjutjungfrunas del. Breda flin lyste upp Erdelins och de andras ansikten. Nedanför hade ailmännen och kvinnorna börjat skockas kring vagnarna, medan förarna selade av sina mulor. Alla i sällskapet brydde sig inte om ailmännen och kvinnorna. Cale och Isandre stod bakom sina vagnar och stirrade på varandra. Nartell talade enträget med den ena kvinnan, Kader med den andra, tills de slutligen upphörde med sin blickduell. De båda kvinnorna hade uppträtt på detta sätt mot varandra en tid nu. Om de hade varit män skulle de förmodligen ha rykt ihop för länge sedan, trodde Rand. Var på din vakt, Egwene, sa Rand. Var på er vakt allihop. Inte ens Shido skulle besvära en ACD, sa Amis. Lika lite som de kommer att besvära Bear eller Melaine eller mig. Till och med Shido håller sig för goda för vissa saker. Var på er vakt. Det är allt jag säger. Han hade inte menat att låta så hetsk. Till och med Ruark stirrade på honom. De förstod inte och han vågade inte berätta för dem. Inte ännu. Vem skulle utlösa fällan först? Han var tvungen att riskera dem likväl som sig själv. Jag då, Rand, sa plötsligt Matt, som nonchalant rullade ett guldmynt över ena handens fingrar. Har du någonting emot att jag följer med dig? Vill du komma med? Jag trodde att du tänkte stanna hos gårdfar i handlarna. Matt tittade tankfullt på vagnarna nedanför. Sedan på Shido-krigarna som stod uppställda framför öppningen i berget. Jag tror inte att det blir särskilt lätt att komma härifrån om du skulle gå och bli ihjälslagen. Bränner mig. Hur jag än gör stoppar du mig ändå i flottyrgrytan. Dovien Nya, muttrade han. Rand hade hört honom säga det förut. Lan sa att det betydde tur på gamla språket och singlade upp guldmyntet i luften. När han försökte nappa åt sig det studsade det mot hans fingertoppar och föll till marken. Orimligt nog landade myntet på högkant och rullade iväg ner för slänten, hoppade över sprickorna i lerjorden, glittrande i solljuset, ända ner till vagnarna, där det slutligen föll på sidan. Bränne mig, Rand, brummade Matt. Om du ändå ville låta bli sånt där... Isandre tog upp myntet. Hon stod och fingrade på det medan hon spanade upp mot krönet. De andra stirrade också. Kader, Cale, Nartell. Du kan följa med, sa Rand. Ruark, är det inte dags nu? Klanhövdingen kastade en blick över axeln. Jo, det borde vara det. Bakom honom började en långsam dansmelodi spelad på pipor. Nu... Sjungande röster las till piptonerna. Ailpojkar slutade sjunga när de nådde manbar ålder, utom vid särskilda tillfällen. Sedan en ailman hade tagit upp spjutet sjöng han endast krigssånger och klagovisor över de döda. Säkert fanns det också spjutjungfrurs röster bland de mässande stämmorna, men de slukades upp av djupa mansröster. Tvätta spjuten medan solen stiger hög. Tvätta spjuten medan solen faller ned. En halv mil höger och vänster om dem uppenbarade sig Tardats styrkor. Krigarna sprang i två breda kolonner i takt med sången. Med spjuten redo och ansiktena dolda bakom svarta slöjor välde de båda synbarligen ändlösa kolonnerna in mot bergen. Tvätta spjuten. Vem fruktar väl att dö? Tvätta spjuten. Ingen som jag vet.
I klanlägren och på marknadsplatsen stirrade Eil förbluffade på de framstormande krigarna. Någonting i deras hållning sa Rand att de var tysta. Några av vagnsfararna stod som lamslagna. Andra lät sina mulor löpa och kastade sig under vagnarna. Och Cale, Isendre, Cardaro och Nartell betraktade Rand. Tvätta spjuten medan livet står i blom. Tvätta spjuten tills livet får sitt slut. Tvätta spjuten.
Ska vi gå?
Han inväntade inte Ruarks nick innan han manade Gideon till skritt ner för slänten. Erdelin och de andra jungfrurna slöt upp kring honom. Mert tvekade ett ögonblick innan han följde efter på pricken. Men Ruark och Tardats septhövdingar, var och en med sitt tiomannafölje, föll raskt in bakom den apelkastade hingsten. När de hade kommit halvvägs ner till tälten tittade Rand bakåt mot krönet som de hade lämnat. Moraine och Egwene satt på sina hästar tillsammans med Lärn. Avienda stod hos de tre visa. Alla iakttog honom. Han hade nästan glömt hur det kändes att inte vara iakttagen. När de kom fram till marknadsplatsen möttes de av en delegation bestående av 10 eller 12 kvinnor i kjol och blus och mängder av smycken i guld och elfenben. Tillsammans med lika många män som bar Cardin Shore men var obeväpnade bortsett från kniv i bältet. Knivar som hos de flesta dessutom var betydligt kortare än det tunga vapen som Ruark bar. Likväl intog de en position som tvingade Rand och de andra att göra halt och de tycktes helt ignorera de beslöjade Tardad-krigarna som strömmade förbi över och väster om dem. Tvätta spjuten. Livet är en dröm. Tvätta spjuten. Alla drömmar har ett slut.
Detta väntade jag mig inte av dig, Ruark, sa en kraftigt byggd gråhårig man.
Han var inte fet. Rand hade inte sett någon Ale som var fet, utan den grova kroppshyddan bestod av muskler.
Till och med från Shaido kom detta som en överraskning, men att du skulle göra någonting sånt.
Tiderna förändras, Manduin, svarade klanhövdingen. Hur länge har Shaido varit här?
De anlände precis i gryningen. Varför de färdades under natten vet jag inte. Men Duin sneglade på Rand med lätt rynkad panna och kastade en blick mot Mert. Sannoliken märkliga tider, Ruark.
Vem är här förutom Shaido, frågade Ruark.
Vi från Gorsien anlände först, därefter Kärad. Den kraftige mannen grimaserade över sin blodsfiendes namn men upphörde inte att studera de båda våtlänningarna.
Shireen och Tumanel kom senare. Och Shaido sist, som jag sa. Först helt nyligen lyckades Severna övertala hövdingarna att gå in. Bael såg inte något skäl att mötas idag och några av de andra höll med honom. En medelålders kvinna med brett ansikte och hår som var gulare än Erdelins satte nävarna i höfterna så att det rasslade om armbanden. Hon bar lika många armband och halsband som Amys och hennes systerhustru tillsammans. Vi hör att han som kommer med gryningen har kommit ut ur Ruidin, Ruark. Hennes blick var vänd mot Rand och Mert. Hela delegationen tittade på dem. Vi hör att Kaer Akarn ska ge sig till känna idag, innan alla klaner har anlänt.
Då har någon uttalat en profetia för er, sa Rand.
Han vidrörde hästens flanker med hälarna och delegationen flyttade sig ur vägen för honom.
Dovje nya, mumlade Mert.
Mia dovje nya, nesodin soende. Vad det än betydde lät det som en innerlig önskan.
Kolonnerna med Tardad-krigare hade nått fram på varsin sida av Shaido-styrkan och stod nu vända mot dem på ett avstånd av 100 steg. De var fortfarande beslöjade, sjöng fortfarande. De gjorde ingenting som egentligen kunde anses vara hotande, utan bara stod där. 20 gånger så många som Shaido-krigarna och sjöng med mässande röster som förenades till ett dån. Tvätta spjuten! Tills skuggan för gott. Tvätta spjuten tills vattnet torkat ut. Tvätta spjuten, när är målet nått? Tvätta spjuten vid livets slut. När de red närmare de svartslöjade Shaidu-krigarna såg Rand hur Ruark förde handen till sin egen slöja. Nej, Ruark, vi är inte här för att strida mot dem. Vad han menade var att han hoppades att det inte skulle behöva gå så långt, men Ailmannen uppfattade det på ett annat sätt. Du har rätt, Randall Thor. Ingen heder till Shaidu. Ruark lät slöjan hänga och höjde rösten. Ingen heder till Shaidu. Rand vände sig inte om för att se efter, men han hade en känsla av att männen bakom honom drog ned sina svarta slöjor. Åh, blod och aska, muttrade Mert. Blod och förbannad aska. Tvätta spjuten tills solen blir kall. Tvätta spjuten tills vattnet forsar fritt. Tvätta spjuten. I Shaidu-leden vred krigarna oroligt på sig. Vad Kaladin eller Severna än hade sagt till dem så kunde de räkna själva. Att dansa spjutdansen med Ruark och hans septhövdingar var en sak, även om det helt bröt mot seden. Att gå i strid mot tillräckligt många tärdat krigare som kunde svepa bort dem likt ett bergsskred var någonting helt annat. Sakta delade de på sig, gick undan för att låta Rand rida in. Steg åt sidan så att en bred väg bildades. Rand drog en lättad suck. Erdelin och de andra spjutjungfrorna gick med blicken riktad rakt framåt, som om Shaidu-krigarna inte fanns. Tvätta spjuten, medan jag har andan kvar. Tvätta spjuten, mitt stål är blankt och vast. Tvätta spjuten. De mässande rösterna sjönk till ett mummel bakom dem när de kom in mellan den vida klyftans branta väggar. På dess skuggiga botten vindlade sig vägen in bland bergen. I flera minuter var klappret av hästhovar mot sten och det mjuka trampet av ejlstövlar de enda ljud som hördes. Plötsligt öppnade sig passagen ut mot Alcardal. Rand förstod genast varför klyftan kallades för skål, även om det inte fanns någonting som gav skäl för ordet gyllene. Sänkan var nästan helt runt och de grå klippväggarna sluttade nedåt hela vägen runt om, utom i den bortre änden där de böjde sig inåt likt en vågtopp. På sluttningarna satt grupper av ejl, obeslöjade och med bara huvuden, betydligt fler grupper än det fanns klaner närvarande. Tärdad-krigarna som hade eskorterat septhövdingarna försvann iväg till någon av dessa grupper. Enligt Ruark var det för att lättare upprätthålla freden som han grupperade sig efter orden istället för klan. Endast hans egna rödsköldar och Rands spjutjungfrur fortsatte vidare tillsammans med Rand och tärdad-hövdingarna. De andra klanernas septhövdingar satt alla, ordnade efter klaner, på marken framför en djup klipphylla som gick in i berget under den vågliknande klippformationen. Sex små klungor, varav en med spjutjungfrur, stod mellan septhövdingarna och klipphyllan. Det var här som klanhövdingarnas eskorter skulle stå. Men det var sex grupper, trots att endast fem klaner var representerade. Cheverna hade spjutjungfrur, även om Avienda hade varit snabb att klargöra att Cheverna själv aldrig hade varit far Darius May. Men den sjätte gruppen, den innehöll 11 män, inte 10. Rand såg bara baksidan av det eldröda håret, men han var säker på att det var Kaladin. På själva klipphyllan stod en gyllenblond kvinna som bar lika mycket smycken som kvinnan de mött vid marknadstälten och som hade en grå sjal över axlarna. Detta var naturligtvis Cheverna. Dessutom stod 4 klanhövdingar där, alla obeväpnade, bortsett från sina långa knivar. En av dem var den längste man Rand någonsin hade sett. Av Ruarks beskrivning insåg han att det måste vara Bel, hövding för Goshians klan. Mannen måste vara åtminstone en handsbredd längre än Ruark eller han själv. Cheverna talade, och någon märklig egenskap hos klyftans form fick hennes ord att höras klart och tydligt överallt. Låt honom tala! Hennes röst var spänd och vredgad. Med högburet huvud och rak rygg försökte hon dominera samlingen på klipphyllan med ren viljekraft.
Jag kräver det som min rätt. Tills en ny klanhövding har valts står jag för Shuladrick och Shaidos klan. Jag kräver min rätt.
Du står för Shuladrick tills en ny hövding har valts, takfru.
Den vithårige mannen som i argsint ton yttrade dessa ord var Harn, hövding för Tomarnells klan. Hans hy liknade mörkt, skrynkligt läder. I Chufloden skulle han ha varit längre än de flesta, men för att vara ejlman var han kort, om än kraftigt byggt.
Jag betvivlar inte att du är väl förtrogen med en takfrus rättigheter, men kanske inte fullt så kunnig om vad som tillkommer en klanhövding. Endast de som har trätt in i Ruidin har rätt att tala här. Och du, som står i Shaladriks ställe.
Han lät inte glad över detta. Men det lät å andra sidan som om han sällan var glad överhuvudtaget.
Drömgångarna har berättat för våra visa att Kaladin vägrades rätten att gå in i Ruidin.
Kaladin ropade någonting med ursinnig röst, men orden gick inte att urskilja. Tydligen var det bara från klipphyllan som man kunde göra sig hörd över hela sänkan. Erim, Shireens klanhövding, vars lysande röda hår var till hälften blandat med vitt, avbröt honom skarpt.
Har du ingen vördnad för sed och rätt, Shaido? Har du ingen heder? Stå i tystnad här!
Några av dem som satt på sluttningarna vände blicken mot öppningen för att se vilka nykomlingarna var. Vid åsynen av två utlänningar till häst i spetsen för en samling septhövdingar och att en av ryttarna hade ett följe av spjutjungfrur knuffade de sina grannar i sidan och snart vändes allt fler ögon mot dem. Rand undrade hur många ejlkrigare som tittade ner på honom nu. 3000, fyra, fler. Ingen gav minsta ljud ifrån sig.
Vi har samlats här för att höra ett viktigt tillkännagivande, Shabel, när alla klaner har anlänt.
Också hans mörkt rödbruna hår var gråsprängt. Ingen av klanhövdingarna var ung. Hans resliga kropp och djupa röst drog blickarna till sig.
När alla klaner har anlänt. Om Cheverna bara vill prata om att låta Kaladin tala går jag tillbaka till mina tält och väntar.
Jiren, hövdingen för Sharad, blodsfiender till Baels Goshen, var en smärtman med tydliga grå strimmor i sitt ljusbruna hår. Smärt och smidig som en stålklinga. Han talade utan att vända sig till någon särskild av klanhövdingarna.
Jag anser inte att vi ska återvända till tälten. Eftersom Cheverna nu har kallat oss hit kan vi diskutera någonting som endast är något mindre viktigt än tillkännagivandet som vi väntar på. Vatten. Jag önskar tala om vattnet vid kedjeklippans väl.
Bell vände sig hotfullt mot honom.
Dårar, fräste Cheverna. Jag tänker få slut på denna väntan. Jag...
Det var då gruppen på klipphyllan blev varsen nykomlingarna. Under fullständig tystnad såg de på medan Rand och hans sällskap närmade sig. Klanhövdingarna såg fundersamma ut, Cheverna ilsken. Hon var en vacker kvinna, en god bit under medelåldern och såg yngre ut där hon stod bland män som sedan länge passerat den. Men med ett girigt drag kring munnen.
Klanhövdingarna utstrålade värdighet. Till och med Harn på sitt surmulna vis, medan hennes gröna ögon rymde en beräknande blick.
Till skillnad från alla andra ejlkvinnor som Rand hade sett, hade hon sin vita blus öppen i halsen, tillräckligt djupt för att blotta klyftan mellan två solbrända bröst, inringad av hennes många halsband.
Männen skulle han ha känt igen som klanhövdingar genom deras blotta uppträdande. Men om Cheverna var en takfru var hon på intet vis lik Lian.
Ruax steg fram till klipphyllan. Han gav spjuten, skölden, bågen och kogret till sina rödsköldar och klättrade upp.
Rand räckte sina tyglar till Mert som muttrade, turen var det med oss, medan han sneglade på alla ejlkrigarna.
Erdelin nickade uppmuntrande mot Rand och steg upp på klipphyllan direkt ur sadeln.
Ett förbluffat sål hördes runt hela klyftan. Vad gör du, Ruark? Frågade Han vredgat.
För du med dig en våtlänning hit? Om du inte tänker döda honom så hindra honom åtminstone från att stå bland oss som är klanhövdingar.
Denne man, Randall Thor, har kommit för att tala till klanernas hövdingar. Sa inte drömgångarna att han skulle komma med mig?
Ruarks ord fick mumlet att stiga från åhörarna.
Melaine sa mig många handa ting, Ruark,
sa Bale sakta och betraktade Rand med rynkad panna.
Att han som kommer med gryningen har trätt fram i Ruidin. Du kan inte mena att denne man...
Han lämnade meningen oavslutad.
Om denne våtlänning får tala, sa Severna, så kan Kaladin också det.
Hon lyfte en av sina släta händer och Kaladin kravlade upp på klipphyllan. Hans ansikte var rött av ilska.
Då vände sig Han häftigt mot honom. Ned, Kaladin. Det är illa nog att Ruark bryter mot seden utan att också du gör det.
Det är dags att göra slut på utkänta seder, ropade den rödhårige Shaido-krigaren och drog av sig sin gråbruna rock. Han hade inte behövt ropa. Hans ord ekade genom klyftan, men han sänkte inte rösten.
Jag är han som kommer med gryningen.
Han sköt upp skjortärmarna över armbågarna och höjde båda armarna över huvudet. Runt hans båda armar slingrade sig två ormlika varelser med röda och gyllene fjäll som glittrade likt metall i solen.
Deras fötter hade fem gyllene klor vardera, och mot hans handleder vilade de manklädda huvudena. Två drakar, fullkomliga i varje detalj. Jag är Kar Akarn.
Det vrål som svarade honom var likt oska från älkrigare som sprang på fötter och tjöt av glädje. Septhövdingarna var också på fötter nu. De från Tardad stod i en bekymrad klunga, men de andra jublade lika högt som någon annan. Klanhövdingarna såg helt lamslagna ut, till och med Ruark.
Erdelin och hennes nio spjutjungfrur höll om spjuten som om de väntade sig att få använda dem vilket ögonblick som helst.
Märt sneglade mot sprickan som ledde ut ur dalen och manade hästarna till klipphyllan samtidigt som han gjorde en förstulen gest åt Rand att sätta sig i sadeln igen. Severna log självbelåtet och rättade till sin sjal medan Kaladin steg fram till hyllans kant med armarna i luften.
Jag bringar förändring, ropade han. Jag bringar en ny tid, så som det sägs i profetian. Vi ska korsa drakmuren igen och återta det som en gång var vårt. Våtlänningarna är mjuka, men rika. Ni minns de rikedomar som fördes hit förra gången vi var i våtländerna. Den här gången ska vi ta allt sammans. Den här gången...
Rand lät mannens tirad skölja över honom. Av alla möjliga händelseutvecklingar var detta någonting han aldrig hade misstänkt. Hur... Ordet gled genom hans sinne i en oavlåtlig slinga, och likväl var han så samlad att han knappt begrep det själv. Sakta tog han av sig rocken. Han tvekade lite innan han fiskade upp Angrelen ur fickan, men stack den så innanför linningen på sina byxor. Han lät rocken falla till marken, gick fram till kanten av klipphyllan och började lugnt snöra upp sina skjortärmar. De gled ner när han lyfte armarna över huvudet. Det tog ett ögonblick innan de samlade älkrigarna såg att också hans armar pryddes av två slingrande drakar som glänste i solljuset. De tystnade i omgångar, men när tystnaden hade lägrat sig var den fullständig. Severna gapade. Hon hade inte vetat detta. Uppenbarligen hade Kaladin inte trott att Rand skulle följa efter honom så snabbt och hade inte berättat för henne att en annan man också bar märkena. Hur? Kaladin måste ha trott att han skulle ha god tid på sig. När han väl hade befäst sin ställning skulle han kunna avfärda Rand som en bedragare. Ljus. Hur? Om takfrun på Komardas boplats var lamslagen nu så kunde detsamma sägas om klanhövdingarna med Ruark som enda undantag. Två män hade de märken som enligt profetian endast en kunde bära.
Kaladin orerade vidare och viftade med armarna för att alla skulle se. Stannar vi inte vid edsbrytarnas land? Vi ska inta alla länder, hela vägen till Arith-havet. Våtlänningarna kan inte stå emot. Plötsligt blev han medveten om att de ivriga ropen hade förbytts i tystnad. Han förstod orsaken. Utan att vända sig om för att se på Rand ropade han: "Våtlänning! Se på hans kläder! En våtlänning!"
"En våtlänning," instämde Rand. Han höjde inte rösten, men sänkans form bar hans ord till alla de församlade. Shaido-krigaren såg först förvånad ut, men sen log han triumferande tills Rand fortsatte.
"Vad säger Ruidins profetia?"
"Född av vårt blod."
"Min mor var Shail, en spjutjungfru av Chumais sept i Tardats klan."
"Vem var hon egentligen? Varifrån kom hon?"
"Min far var Janduin, av Järnbergets sept, Tardats klanhövding."
"Min far är Tamal Thor. Han hittade mig, uppfostrade mig, älskade mig. Jag önskar att jag hade fått lära känna dig, Janduin, men Tam är min far."
"Född av vårt blod, men fostrad av blod av annan stam. Vart sände de visa er för att söka efter mig?"
"Till det trefaldiga landets boplatser.
De sände er till andra sidan av drakmuren där jag växte upp, som profetian säger."
Bell och de tre andra klanhövdingarna nickade sakta, men motvilligt. Kaladin bar fortfarande drakarna på sin hud, och tveklöst ville de hellre ha en av sina egna än en våtlänning.
Shivernas min hade blivit hård och bestämd. Det rådde ingen tvekan om vem hon stödde, oavsett vems märken som egentligen var äkta. Kaladins självtillit vacklade inte för ett ögonblick. Han hånlog öppet mot Rand, som han nu för första gången vände blicken mot.
"Hur länge sedan var det som Ruidins profetia först uttalades?"
Tydligen trodde han fortfarande att han måste ropa.
"Vem kan säga hur mycket världen har förändrats sedan dess? Min mor var far Darius May innan hon avsade sig spjutet. Hur mycket har resten förändrat sig? Eller blivit förändrat? Det sägs att vi en gång tjänade Aesirderna. Jag säger att de tänker fjättra oss igen. Våtlänningen här har valts för att han liknar oss. Han tillhör inte vårt blod. Han kom med Aesirder som ledde honom i koppel, och de visa hälsade dem som första systrar. Ni har alla hört talas om visa som kan utföra otroliga saker. Drömgångarna använde kraften för att hålla mig borta från denne våtlänning. De använde kraften, just som det sägs att Aesirder gör. Aesirderna har fört hit denne våtlänning för att fjättra oss med lögner och bedrägerier, och drömgångarna hjälper dem."
"Detta är galenskap."
Ruark steg fram och ställde sig bredvid Rand. Han stirrade ut över den tysta församlingen.
"Kaladin gick aldrig till Ruidin. Jag hörde de visa vägra honom det. Rand Althor gick in. Jag såg honom lämna Shander och jag såg honom återvända. Märkt på det sätt som ni ser."
"Och varför vägrade de mig?" morrade Kaladin.
"Därför att Aesirderna sa åt dem att göra det. Ruark berättar inte att en av Aesirderna gick ner till Ruidin tillsammans med denne våtlänning. Det är därför han kunde återvända med drakarna på sin hud. Genom Aesirdernas häxkonster. Min bror Maradin dog nedanför Shander, mördad av denne våtlänning och Aesirdern Moraine, och de visa fogade sig efter Aesirderna och lät dem gå fria. När natten kom gick jag till Ruidin. Jag har inte avslöjat någonting förrän nu, därför att detta är rätt plats för Kar Akarn att visa sig. Jag är Kar Akarn."
Lögner färgade med precis tillräckligt mycket sanning. Mannen utstrålade idel seger viss tillförsikt, säker på att han hade ett svar på allt.
"Säger du att du gick till Ruidin utan de visas tillåtelse?" frågade Harn uppfordrande med rynkade ögonbryn.
Den reslige Bell stod med armarna i kors framför bröstet och såg lika ogillande ut, medan Erims och Gerans klaner bara var en aning mindre bistra. Klanhövdingarna vacklade fortfarande. Shivana grep om skaftet till sin slidkniv och glodde på Harn som om hon ville köra den i hans rygg.
Kaladin var emellertid redo med ett svar. "Ja, utan deras tillåtelse. Han som kommer med gryningen bringar förändring. Så säger profetian. Meningslösa seder måste förändras och jag tänker förändra dem. Kom jag inte hit i gryningen? Klanhövdingarna balanserade på en tunn ägg mellan tro och misstro, liksom alla älkrigarna. De stod upp nu, såg på under tystnad, väntade. Tusentals älkrigare. Om inte Rand lyckades övertyga dem skulle han förmodligen inte lämna Alcardal levande. Mert tecknade åter mot Jedins sadel. Rand brydde sig inte ens om att skaka på huvudet. Han måste tänka på mer än att komma levande härifrån. Han behövde dessa krigare, behövde deras lojalitet. Han måste ha folk som följde honom därför att de trodde på honom. Inte för att de ville utnyttja honom eller vinna vad han kunde ge dem. Han måste. Ruidin, sa han. Ordet tycktes fylla hela den skålformade sänkan. Du hävdar att du gick till Ruidin, Kaladin. Vad såg du där? Alla vet att man inte talar om Ruidin, kom det snabba svaret. Vi kan gå åt sidan, sa Arim, och talas vid i enskildhet så att du kan berätta för oss. Shaido-krigaren avbröt honom med en ilsken rodnad i ansiktet. Jag talar inte om det med någon. Ruidin är en helig plats och det jag såg var heligt. Jag är helig. Han höjde ånyo armarna med de glittrande drakarna. Dessa gör mig helig. Jag gick bland kolonner av glas bredvid Avandersora. Rand talade med låg röst, men orden hördes överallt. Jag såg elfolkets historia genom mina förfäders ögon. Vad såg du, Kaladin? Jag är inte rädd för att tala. Är du? Shaido-mannen skalv av raseri och hans ansikte fick nästan samma färg som det eldröda håret. Osäkra blickar utbyttes mellan Bael och Arim, Jiren och Harn. Vi måste gå för oss själva för detta, muttrade Harn. Kaladin tycktes inte inse att han just hade tappat övertaget hos klanhövdingarna, men det gjorde Severna. Ruark har berättat detta för honom, spottade hon fram. En av Ruarks hustrur är drömgångare, en av dem som bistår Aes Sedena. Ruark har berättat för honom. Det skulle Ruark aldrig göra, fräste Harn åt henne. Han är klanhövding och en man av heder. Tala inte om sånt du inte förstår, Severna. Jag är inte rädd, ropade Kaladin. Ingen man kan kalla mig rädd. Jag såg också genom mina förfäders ögon. Jag såg hur vi kom till det trefaldiga landet. Jag såg vår glans och ära. Samma ära som jag ska vinna åter till oss. Jag såg sagornas ålder, sa Rand. Och början av Ails färd till det trefaldiga landet. Ruark grep honom i handen, men Rand skakade av sig klanhövdingens hand. Detta ögonblick hade ödet burit inom sig ända sedan den första gången Ael samlades framför Ruidin. Jag såg Ael-folket då de fortfarande kallades för Dashain Ael och följde lövets väg. Nej! Ropet steg utifrån klyftan och blev till ett vrål. Nej! Nej! Från tusentals halsar. Solljuset glimmade i spetsarna till spjut som skakades i luften. Till och med några av Tardats septhövdingar ropade nu. Erdelin stirrade vantroget upp mot Rand. Mert ropade någonting åt honom och vinkade hetsigt mot hans sadel, men orden dränktes i larmet. Lögnare! Skåldalens form fick Kaladins vrål, fyllt av vrede och triumf, att bära över de församlades rop. Severna skakade hetsigt på huvudet och sträckte sig efter honom. Nu måste hon ha börjat misstänka att det var han som var bedragaren. Men om hon fick honom tyst kunde de kanske fortfarande lyckas. Kaladin knuffade undan henne, precis som Rand hade hoppats. Mannen visste att Rand hade varit i Ruidin. Han kunde omöjligen tro ens hälften av sina egna lögner, men likväl kunde han inte tro detta. Hans egna ord visar att han är en bedragare. Vi har alltid varit krigare, alltid, från tidens gryning. Rösternas dån steg än mer och krigarna skakade sina spjut. Men Bael och Arim, Jiren och Harn stod stilla, tysta. De visste nu. Kaladin, som inte såg dem, svängde med sina drakprydda armar inför de församlade krigarna och triumferade över deras bifallsrop. Varför, sa Ruark tyst där han stod bredvid Rand, har du inte förstått varför vi inte talar om Ruidin? Det är hårt att inse att vi en gång var så annorlunda från allt som vi tror på, att vi var samma folk som de föraktliga förvillade, de som ni kallar Tuathan. Ruidin dödar de som inte står ut med den insikten. Av de män som går till Ruidin är det bara en av tre som överlever. Och nu har du talat om det inför alla. Det kan inte hejdas nu, Randall Thor. Det kommer att spridas. Hur många tror du är starka nog att stå ut? Han ska leda ert återtåg och han ska förgöra er. Jag bär med mig förändring, sa Rand sorgset. Inte fred utan kaos. Överallt följer förstörelsen mig i hälarna. Kommer det att finnas någon plats som jag inte krossar där jag går fram? Det som sker, det sker, Ruark. Jag kan inte ändra på det. Det som sker, det sker, mumlade Eilmannen efter en kort stund. Kaladin stegade fortfarande av och an och ropade till Eilkrigarna om ära och erövringar, omedveten om klanhövdingarnas blickar. Severna såg inte på Kaladin alls. Hennes blekgröna ögon var fästa vid klanhövdingarna. Hennes läppar var tillbakadragna i en grimas och brösten hävde sig i oroliga andetag. Hon visste vad deras tysta blickar innebar. Rand Althor, sa Bael med hög stämma. Namnet skar genom Kaladins rop, högg av hopens vrål likt en vass ägg. Klanhövdingen harklade sig och vred på huvudet som om han letade efter en väg ut ur detta. Kaladin vände sig mot honom och la trosvist armarna i kors, säkerligen beredd på en dödsdom mot våtlänningen. Den reslige klanhövdingen tog ett djupt andetag. Rand Althor är Kar Akarn. Rand Althor är han som kommer med gryningen. Kaladin spärrade upp ögonen i vantroget raseri. Rand Althor är han som kommer med gryningen, sa den väderbitne Harn precis lika motvilligt. Rand Althor är han som kommer med gryningen. Detta kom från Geran med bister stämma och från Erin. Rand Althor är han som kommer med gryningen. Rand Althor, sa Ruark, är han som kommer med gryningen. Med låg röst, så låg att den inte ens hördes från klipphyllan, tillade han. Och måtte ljuset vara och snodigt. Tystnaden varade under ett långt utdraget ögonblick. Sen hoppade Kaladin ner från klipphyllan med en morning, ryckte åt sig ett spjut från en av sina Shaer Dun och slungade det rakt mot Rand. Samtidigt som han var på väg ned hoppade emellertid Adeline upp och fångade spjutspetsen i sin utsträckta lädersköld. Stöten fick henne att svänga runt. Ett fullständigt tumult bröt ut i sänkan. Männen skrek och knuffades. De andra Jindo-jungfrurna hoppade upp bredvid Adeline och bildade en sköldmur framför Rand. Severna hade klättrat ner och ropade hetsigt åt Kaladin, hängde vid hans arm medan han försökte leda sina svarta ögon till attack mot spjutjungfrurna som stod mellan honom och Rand. Hörn och ytterligare ett dussin av Tardats septhövdingar sällade sig till Adeline med spjuten redo, men andra stod kvar och ropade högljutt. Märt kravlade sig upp med sitt svartskaftade spjut med dess korpmärkta svärdspets, allt medan han röt vad som måste vara svordomar på gamla språket. Ruark och de andra klanhövdingarna höjde sina röster i ett fåfängt försök att återställa ordningen. Sänkan kokade som en väldig kittel. Rand såg slöjor lyftas, ett spjut blixtrade till i ett hugg, ännu ett. Han måste stoppa detta. Han sträckte sig efter Sardin och kraften forsade in i honom tills han trodde att han skulle sprängas om han inte först brann upp. Det var som om den vederstygliga smittan fick benen i hans kropp att smälta. Tankarna svävade utanför tomrummet, kalla tankar. Vatten. Här var vatten en sällsynt gåva och Eil talade alltid om vatten. Till och med i denna torra luft fanns det lite vatten. Han ledde kraften utan att riktigt veta vad det var han gjorde, famlade blint utåt. Vassa blixtar sprakade ovanför Alcardell och vinden stormade in från alla håll, kom vinande över sänkans kant med ett tjut som dränkte älgkrigarnas rop. Vind som bar med sig små spår av vatten, mer och mer, till slutligen någonting skedde som ingen någonsin hade sett hända här. Ett disigt regn började falla. Ovanför ylade den virvlande vinden, våldsamma blixtar genomkorsade himlen och regnet blev kraftigare och kraftigare, blev ett tungt skyfall som dånade ner över klipphyllan, klistrade håret mot hans huvud och skjortan mot hans rygg, dolde allt som var mer än 50 steg bort. Plötsligt slutade regnet slå mot honom. En osynlig kupol växte runt honom, föste undan mätt och tärdad krigarna. Genom vattnet som forsade ner för dess sidor kunde han ana hur Erdelin bankade mot den, försökte tvinga sig in till honom. Åh, du dåre som leker med dessa andra dårar. Du bringar alla mina planer och alla mina ansträngningar om intet. Vattnet rann fortfarande längs hans ansikte när han vände sig om mot Lanfear. Klänningen med silverbältet var fullständigt torr och inte en enda regndroppe hade fallit bland de silverna stjärnorna och månskärorna i hennes hår. Hennes stora svarta ögon stirrade på honom, fulla av raseri, och hennes undersköna anlete var förvridet av vrede. Jag trodde inte att du redan skulle ge dig till känna, sa han tyst. Kraften fyllde honom fortfarande och han red på dess framstörtande strömvirvlar, klamrade sig fast med en desperation som han inte lät komma fram i sin röst. Han behövde inte längre dra in mer, bara låta det komma, tills det kändes som om benen skulle förbrännas till aska. Han visste inte om hon kunde skärma av honom medan Shaidin forsade genom honom, men han lät den fylla honom för att vara beredd på den möjligheten. Jag vet att du inte är ensam. Var är han? Lanfears vackra läppar spändes. Jag visste att han skulle avslöja sig när han kom in i din dröm. Jag kunde ha klarat av allting om hans panik. Jag visste det redan från början, avbröt han. Jag har väntat på det sedan den dag jag lämnade Cheers klippa. Här ute, där alla kunde se att mina planer ledde till Ruidin och Ale-folket. Tror du inte att jag förstod att några av er skulle komma efter mig? Men fällan är min, Lanfear, inte er. Var är han? De sista orden lämnade hans läppar som ett kallt rop. Känslorna halkade okontrollerat runt på utsidan av det tomrum som inrymde honom. Tomheten som inte var tom. Tomheten som var fylld med kraften. Om du visste, fräste hon som svar. Varför jagade du då bort honom med allt ditt prat om att fullfölja ditt öde? Att göra det som måste göras. Hånet tyngde orden som stenar. Jag tog med mig Ashmordin för att undervisa dig, men han har alltid varit sådan att han kastat sig efter en ny plan om den första visat sig innebära svårigheter. Nu tror han att han har hittat någonting som är bättre för honom i Ruidin, och han är på väg för att ta det nu i denna stund. Kaladin, brakarerna. Allt var ämnat att hålla undan din uppmärksamhet medan han säkrade sin plan. Alla mina ansträngningar går om intet för att du måste vara så envis. Har du någon aning om hur svårt det blir att övertala honom igen? Det måste bli han. Demadred eller Ravin eller Shamael skulle döda dig innan de lärde dig så mycket som att lyfta handen, såvida de inte hade dig kopplad som en knähund. Ruidin. Ja, naturligtvis. Hur många veckors färd söderut? Men en gång hade han gjort någonting. Om han bara kunde minnas hur. Och du lät honom gå efter allt ditt prat om att hjälpa mig. Inte hjälpa dig öppet, och det sa jag. Vad skulle han kunna finna i Ruidin som är värt att jag avslöjar mig? Det får dröja tills du går med på att stå vid min sida. Kom ihåg vad jag har berättat, Luz Tharin. Hennes röst antog en förförisk ton. De fylliga läpparna kröktes lätt och de mörka ögonen försökte sluka honom likt bottenlösa brunnar. Två stora Sangreal. Med dem, tillsammans, kan vi utmana. Det här gången slutade hon av sig själv. Han hade kommit ihåg hur han gjorde. Med kraften vek han verkligen, böjde en liten bit av det som existerade kring honom. En dörr öppnades framför honom under kupolen. Det var det enda sättet att beskriva vad som hände. En öppning in till mörkret, till någon annanstans. Vissa saker minns du tydligen. Hon tittade på dörröppningen, vände sin redan misstänksamma blick mot honom. Varför är du så orolig? Vad är det som finns i Ruidin?
Ersmodin, sa han bistert. Ett ögonblick tvekade han. Han kunde inte se någonting utanför den regndränkta kupolen. Vad hände där ute?
Och Lanfear? Om han bara kunde komma ihåg hur han hade gjort när han skärmade av Egwene och Elaine.
Om jag bara kunde förmå mig att döda en kvinna som inte gör något annat än att titta bistert på mig. Hon är en av de förlorade.
Det var lika omöjligt nu som det hade varit i klippan. Han steg in genom dörren, lämnade henne på klipphyllan och stängde öppningen bakom sig. Säkerligen kunde hon göra en egen, men det skulle sinka henne.